Då så hörni, efter ett par år i medial exil är podden Man måste ju leva också tillbaka.
Vi som kör heter Jimmy Blad, Daniel Alfredsson och Björn Blomgren. Och namnet Man måste leva också, Jimmy, var kommer det ifrån?
Ja, det myntades under en sen och blöt ute kväll i en europeisk storstad för ett antal år sedan av allas våran goda vän Martin Rydell. Som är en levande citatmaskin. Kanske kommer upp mera citat i den här podden var det lider. Men kontentan då var ju att han ville helt enkelt, han är ute efter att suga märgen ur det vi kallar livet helt enkelt. Och försöka plocka russinen ur kakan.
Ja, det är väl lite grann det vi försöker göra i den här podden också på något sätt. Mer behöver väl inte sägas egentligen. Det är väl, Jimmy, du hade en teori om att uttrycket man måste ju leva också kom före det senare mer kända YOLO.
Ja, på tal om bevingade ord så hade vi ju någon form av liksom Instagram-trend när folk typ hashtaggade diverse bilder under då, hashtaggen YOLO, you only live once. Och Rydell var ju faktiskt ett par år innan, eller före det citatet, eller det begreppet, ja. med sitt eget citat.
Jag tycker bättre om man måste ju leva också. Det känns mer som att man vill ta vara på någonting. Mm. YOLO känns mer som att jag skiter i allt attityd.
Mm.
Och där ligger väl man måste ju leva också mellan YOLO och det tidigare kända begreppet som sitter på många underarmar nu för tiden, carpe diem.
Mm. Alltså, jag fångar dagen-tänket på latin som breakade för den stora massan i och med Döda poeters sällskap där med Robin Williams som liksom rapade det här som ett mantra. Och det är ju, man kan ju säga så här, det är ett fint uttryck egentligen om man går till innebörden, men det har ju blivit ganska bespottat just kanske för att det sitter på folks underarmar.
Lite mainstream kanske. Ja. Jag känner också att carpe diem är ett ganska stort, allomfattande begrepp. Mm. Man måste ju leva också lite mer i nuet på något sätt. Man tar vara på den möjligheten man har.
Mm. Och sen kommer då den här podcasten som en produkt av, men namngiven efter då Rydell-citatet. Och några år senare så kom då begreppet YOLO när folk typ... Ja, Dan, har du några exempel på vad folk kunde lägga upp då det begav sig under hashtag YOLO?
Jag vet inte riktigt. Det är väl ungdomar som har en skit i allt mentalitet kanske som egentligen inte bryr sig speciellt mycket om.
Ja.
Ett prov man inte har klarat, bara... Fick 2 rätt på provet, YOLO, kanske. Jag vet faktiskt inte.
Ja.
Donken 4 på morgon, YOLO.
Ja, lite så.
Ja.
Yes. Då får ni bakgrunden. Vi kör väl igång helt enkelt. Med reservation för att fler än mormor och morsan kommer lyssna på det här så kan vi ta och presentera deltagarna. Eller, vad ska vi säga, medlemmarna. I man måste ju leva också. Mm. Vi som snackar helt enkelt. Jimmy Blad, 26 år, studerande, Uppsala.
Jajamän.
Daniel Alfredsson, 24 år, mästerkock, Göteborg.
Yes, yes.
Och ja, grabbar, vem vill ta sista introt här då?
Ja, jag kan väl presentera 25-åriga Björn Blomgren. Stadens stora penna här, även om kanske redaktör Heinz inte håller med om det så är Björn en tredje statsmakten i den här konstellationen vi befinner oss i.
Ja, jag får förmodligen sparken på måndag efter det där introt. och ja, tanken med den här podden är väl att det ska vara en skön podd. Ja, annars skulle vi inte gjort det såklart. Men vi kör när vi kan, när vi får inspiration, när vi känner för det. Och det ska vara lite som att sitta och käka en bättre middag. Kanske på Lunkans Bombay. Mm. I goda vänners lag. Njut av en matbit. Gärna efterrätt. Och sen tar vi det därifrån.
Ja, och vill ni sponsra oss så går det givetvis bra att höra av sig till Björn Blomgren som figurerar både på nätet och i tidning. Så att, ja, det finns en fast tariff som kommer göra oss omätbart rika om det intresset finns. Danne, hur är vädret på framsidan då? Regnar, blåser?
Ja, just nu skiner solen faktiskt. Efter ja, det var det mulet fram tills nu faktiskt. Men nu ser det jävligt fint ut. Så det kanske blir en promenad så här på eftermiddagen.
Det låter fint.
Jajamän.
Ja. Den här podden gör ju comeback, som jag sa inledningsvis, efter ett par års, ett par år i medial exil. Och ja, men då tänkte vi innan här att ja, men då måste vi prata om comebacker. Och min absoluta favorit comeback är ju Michael Jordan, som efter ett antal år med Chicago Bulls till slut vinner 3 raka titlar. I början sa det att Jordan är liksom en one man show. Han vinner inga titlar på egen hand. Men sen börjar de vinna, han vann 3 raka. Sen av olika anledningar, bland annat ett tragiskt liksom rånemord på hans far, så valde han att börja spela baseball istället. Höll sig borta från basketen, där han bevisligen var bäst i världen. Kom tillbaka 1,5 år senare, 1995. Och sen vann han 3 titlar till med Chicago Bulls.
Ja. Runt 95, det var väl då Space Jam var på tapeten också, som Jordan var med.
Ja, det var det fan, ja.
Ja, hur påverkar den rullen hans basketkarriär? Hans bankkonto lär det påverka rätt positivt, men spelmässigt?
Ja, alltså det kan man ju bara spekulera kring. Men det är en intressant observation att ja, kanske att filmen bidrog till sug, eller att suget bidrog till filmen. Det kanske gav det andra. Men för övrigt så borde ni se om Space Jam. Det är lite tips här. Med den redan då feta Wayne Knight, som sen, jag som innan det hade gjort rollen som liksom ärkebov i Jurassic Park, och sen som den irriterande grannen Newman i Seinfeld.
Var det med filmen Space Jam som ditt basketintresse blev så pass stort som det är idag, Jimmy?
Ja, alltså det bidrog i allra högsta grad. För jag kommer ihåg att min faster och mina kusiner, de hade också så här NBA Live 96 på PC. Med en grafik som förmodligen inte skulle stå så himla bra idag. Men det i samband med Space Jam, och sen också vill jag slå ett slag för min dåvarande granne Jeron Nilsson, som hade Kanal Plus och spelade in matcher från den här eran. Så det var alltid kul att gå över och kolla på VHS-er med typ, ja, någon gammal All-Star-match eller något sånt där. Så det var himla kul. Sen var ju Köping var ju bra i basket på den tiden också. Eller det är vi väl kanske nu också, Björn, eller?
Ja, inte lika bra som då.
Nej, men på väg uppåt, eller?
Ja, på väg mot kval i alla fall. Ja, de fyllde i KV-hallen i för sig en gång i vintras i derbyt mot Västerås i någon form av hit på match. Men annars är det en bit kvar.
Vann de den matchen då?
Ja. Efter en vändning i slutet, då var lite dramatik. Välregisserad fight.
Ja, men alltså det är ett intressant koncept. Hur var det nu, Danne? Det var Looney Tunes, Michael Jordan och några till.
Ja, det stämmer.
Snurresprätt med basketboll, hoppa upp och dunka, kom igen.
Ja, hade Larry Bird var väl med i den också, jag framme.
Du har helt rätt, Danne. Larry Bird. Ja. Även Bill Murray.
Ja, grym skådespelare, Bill Murray.
Helt fantastisk.
Steve Zissou har vi väl en roll som han spelar i The Life Aquatic, som är en jävligt bra roll också.
Är det Wes Anderson, eller?
Ja, precis.
Jag såg, på tal om Wes Anderson, nu blir det ju, fan, sitter här och slänga popkulturella referenser hit och dit, men det är fan lite överseende. Men jag såg Royal Tenenbaums i veckan. Är det någon som har sett den?
Ja, nej. Svinbra.
Ja, där gör ju Murray en jävligt härlig rolltolkning på en svart, sjuk, ganska uppgiven kar i lila pullover och orange tweed kavaj. Eller till och med Manchester kanske. Men det är väl nog utöver då också Groundhog Day, så kanske vi pratar färdigt för Bill Murray, om Bill Murray för den här gången.
Ja, det var 20 filmer på en gång. Har man lite att jobba på.
Ja, men grejen är att vi har väl en sån här möjlighet att lägga upp, förklara det rent tekniska.
Ja, inte än, men vi jobbar på det. Mm. Så alltså, dyker upp någon form av hemsida / blogg / ja, vad ska man säga, forum för att lägga upp podden, så kommer vi försöka i alla fall lägga upp länkar och sånt till allt vi snackar om, så blir det lite lättare att hänga med, eller lättare att lära sig mer om man vill göra det.
Mm. Ja, alltså så för att knyta an den här comeback-säcken, så hoppas vi att det blir en Michael Jordan comeback vi gör. Lyckad, bejublad, framgångsrik. Och inte typ som när Björn Borg valde att börja på touren igen med träracket. Och inte tog många sätt efter det.
Om vi blir lite personliga här och adresserar er lyssnare direkt angående just den här podden. Så har vi märkt nu när vi har försökt dra igång att ju äldre man blir och drar igång något sånt här projekt, ju svårare blir det på något sätt. Det ska pusslas med tider hit och dit mellan en massa åtaganden. Och alltså den här lyxen man hade förut, det var som när man var liten hade sommarlov. Eller bara för några år sedan när vi kunde sitta en sommar. Vi var ute och gick, vi spelade basket och sen satt vi och spelade in en podcast. Och dagarna kändes oändliga. För många människor, eller för de allra flesta i våran ålder, så finns inte den tiden kvar. På något sätt. Alltså man får mejsla in grejer mellan åtaganden. Man får karva ur 2 timmar på en dag för att få något gjort. Och det här har på något sätt smugit sig på under åren. Alltså säg sträckan mellan 20 och 25. Så kommer den liksom sakta smygande, så man märker inte av den heller.
Nej.
Det är ett ganska, ganska avigt fenomen. Jimmy, skulle du säga att det är vad som händer när man blir vuxen?
Ja, alltså för egen del. Eftersom jag har studerat sedan 2011. Hösten där. Med avbrott för liksom arbete. Nu i höst så har jag studerat liksom fulltid. Då har det känts som att livet är lite grann on hold, alltså på liksom, när vuxenlivet har inte riktigt tagit fart ännu. Sen vet man ju om det är en viss stressfaktor att man är liksom, att man har ett par hundratusen i studieskuld. Men just det här med begreppet fritid, så ja, i såna fall så är det nog så att ju äldre man blir, ju mer tid får man fram tills man är pensionär.
Ju mindre tid får man, menar du?
Ju mindre tid får man, förlåt, nu sa jag helt galet. Och jag vet inte, Danne, du som jobbar liksom på schema måste ju också uppleva något liknande.
Ja, precis. Det känns som att tiden bara flyger förbi. Det enda man gör är att jobbar och sover. Det är jävligt svårt att ta sig tiden, om inte annat. Den lilla fritid man har.
Ja, och sen samtidigt så kan man ju fan, man ska ju träna och hålla sig i form. Utöver om man säger att man som i ert fall, inte i mitt fall eftersom jag inte jobbar just nu, men jobbar 8 timmar om dagen. Sen ska man då träna, ja då har det gått 10 timmar. Då kanske man liksom i bästa fall får sig en liten lässtund eller ser Sportnytt på kvällen när det är dags att hitta kudden. Och ja, det är väl den som är en svår nöt att knäcka. Har du, Björn, du ja, har ju jävligt mycket intressanta teorier om det mesta.
Ja, men det första jag kommer att tänka på, det är Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg i VM 02, när de står och diskuterar, och det enda de kommer fram till mot Argentina, att den där Almeida, det är ett jävla problem. Jag känner lite likadant, att det här med fritid, det är ett jävla problem.
Ja.
Men det känns som att nu när man ska dra igång något sånt här projekt, om man ska dela upp livet i några former av bitar när det gäller liksom studera, jobba kontra fritid, så ja, så länge man måste jobba in cashen, så kommer liksom studier, jobb i första hand. Och ja, från lekskolan hela vägen upp till jobb, så utökas det blocket, alltså i form av mängd tid, det tar mer och mer tid. Och sen är det liksom åtaganden på sidan blir mer och mer seriösa. Kollar man idrott till exempel, som är lek från början. När du kommer upp i 15-16 så är det inte det längre. Och när du liksom är i ett seniorlag, då är det mer som ett arbetsprojekt.
Ja.
Där man pratar om att man ska jobba hårt, man ska ställa upp för varandra, man ska vara på plats. Man ska leverera resultat. Och alltså det här gör, det är att den här fritidsfaktorn, om man kan säga så, den minskar. Alltså man får ju blocken gå mer och mer in i varandra. På något sätt känner jag att den här känslan man hade när man hade sommarlov, och liksom hela dagen låg öppen.
Mm.
Eller när man var och spelade cup och liksom, det var så mycket, mycket dödtid mellan matcherna.
Det enda som var helt säkert var ett hårt underlag på kvällen.
Ungefär.
13 grabbar som ligger och fiser.
Ja, man känner, man kan ju nästan göra samma sak, för man kan jämföra jobb och gå till skola. Idrotta är ju att leka på något sätt. Men när blocken kommer så pass tajt, när det liksom är grejer som ska produceras hela tiden, då försvinner tiden mellan, tiden till att manövrera, tiden till att härja, tiden till att leka, tiden till att bara chilla och hänga och ta dagen som den kommer.
Ja, men hur ska man göra då för att leva också?
Ja, exakt. Ja, men det är ju, namnet på podden går ju rakt in i det här.
Ja, det är en vision vi alla tre har, som tycks rätt svåruppnåelig i teori eller i praktiken.
Ja, ja, men det här citatet, det greps ju i ett ögonblick. Ja, av Martin Rydell som var inne på. Han liksom tog vara på en möjlighet. Det skapades en lucka mellan såna här block, om man kan säga så. Och fick in en ljusstråle mellan betongväggarna.
Satte in en stålhettad fot mellan en rejäl jävla dörr. För att slås igen.
Jag gillar ju alla såna här tricks som gör att man öppnar den där dörren lite mer på glänt.
Mm.
Ska vi gå in lite mer på det kanske?
Ja, för samtidigt också så... jag vet inte, det här, du och jag har säkert berört det här när vi har varit ute och gått eller något sånt där. För det var ungefär ett år sedan tror jag, eller kanske till och med, ja, närmare ett år sedan började det bli, förra sommaren tror jag. Då såg jag en DN-artikel om att tid är den nya statussymbolen. Förut kunde det vara att man hade typ en mesha på uppfarten eller en fin klocka på armen. Medan det idag liksom anses mer status att ta mer ledigt, att prioritera tid istället för prylar.
Yes, jag får bryta in här igen. Alltså, när jag hörde dig berätta det första gången, då tänkte jag att yes, äntligen har folk fattat och fick upp några liksom visioner om att det är Jack Kerouac som gäller och släng väskan på ryggen och släng alla överflödiga grejer. Men sen tänkte jag lite mer på det där.
Mm.
Alltså att det ska vara en statussymbol med tid.
Mm.
Det gör ju att hela konceptet blir helt jävla wasted.
Ja, alltså jag säger inte att det är någon typ av incitament för att må bra, utan bara att det är en statussymbol.
Precis, och det är just det som är grejen, att man ska liksom, om man nu vill blocka ut tid, ska man göra det för att använda tiden till att skryta om att man har tid? Eller ska man göra det för att använda den till att njuta av den, göra det man tycker är kul? Det är jävligt intressant ändå att det börjar gå mot att det kommer en sån trend.
Ja, för att men så är det. Alltså, vår tid är ju på hur vi än vrider och vänder på den begränsad.
Precis.
Det finns ju en start och ett givet stopp. Fast vi vet inte när.
Exakt. Det man kan säga också är att om man ska analysera begreppet fritid. Så om jag säger så här, Jimmy, vad gör du på din fritid?
Ja, du, vad fan gör jag på min fritid? Alltså jag vet inte. Jag gillar ju att ta löprundor. Alltså det är något jag försöker göra 2-3 gånger i veckan i alla fall.
Yes.
Och då brukar jag försöka lyssna på nästan uteslutande någon form av radiomedia. Vad den kan vara, någon intervju eller något samtalsprogram eller något sånt där. Men ja, det är en stor del av min fritid, för då känner jag att då kan man slappna av resten av dagen, kanske bara ligga slökolla på någonting. Men alltså, det är väldigt sällan liksom men det är ofta man drar runt planlöst. Och sen ja, spelar man som jag, håller man på med någon idrott, vi ligger på väldigt låg nivå, men då är det träning 2 kvällar i veckan, så det blir begränsat också. Danne, vad gör du när du inte jobbar för Ingvar Kamprad?
Ja, det känns som att man inte gör mycket annat än att jobba för tillfället. Men annars, på den lilla fritid jag har...
Jag glider runt i någon så här Håkan Hellström-dröm och hänger vid Gullbergskajen och går förbi manshororna vid Fiskekyrka och bara flanerar runt. Men det är förmodligen romantiserat, va?
Det är det verkligen. Mina tider är ju väldigt... skeva med tanke på att jag jobbar på restaurang. Och ja, det blir mer kväll. Så en typisk dag för mig är väl egentligen att jag ligger och sover. Och klär på mig, åker till jobbet. Jobbar, kommer hem, går och lägger mig. Så fritiden känns ju rätt obefintlig.
Men då trivs du bra på jobbet, antar jag.
Jag trivs hur bra som helst på jobbet.
För annars skulle du problematisera det mer, känns det som.
Ja.
Det låter, och det är ju också en viktig del att man har, att man trivs på sin sysselsättning. Ja. Annars blir det nog ett helvete. Man har hört otaliga exempel på typ folk som sitter på, men om vi exempel tar någon som jobbar på ett bygge, hoppar in i en dumper och åker och ställer sig bakom en container tills arbetsdagen är slut och man lommar tillbaka liksom. Det är den tillvaron på det, eftersom citatet säger tiden går fort när man har roligt, så får väl han mer tid än vi vanliga. Men det ska ju inte vara så.
Nej, absolut inte. Jag trivs väldigt bra på jobbet. Så det...
Håller du även på, och det känns som min, inte idealbild, men en föreställning om en kock i sina bästa dagar är att han har en liksom ansenlig kroppshydda. Som kommer av mycket provsmakningar och såser hit och dit. Har du lagt på det helt enkelt?
Nej, det kan jag väl inte påstå att jag gjort. Men det är väl dit jag är på väg kanske. Det är inte mycket träning längre för mig. Utöver ingen idrott och går inte och gymmar eller tar allt för långa löprunder. Så det... Med tiden så kanske det kommer.
Kan det bli så att MMJLO, det här middagskonceptet vi försöker göra nu, kommer bestå av en riktig middag när du väl är hemma i Köping som du själv har tillagat?
Ja, det, jag lovar ingenting, men det kanske inte är omöjligt heller.
Ja, det låter gött.
Själv då, Björn, när du inte åker runt på de lokala arenorna?
Ja, nej, men jag försöker väl göra ett bra jobb med att skriva grejer och sen göra lite extra knäck när det dyker upp. Än så länge. Så det blir inte så...
Obs, inte så... jobbansöken.
men vet du, det finns ett bra citat, om man ska bli lite filosofiskt. Den kinesiske, jag vet inte när han levde, det kan vi kolla upp. Men Confucius hette han i alla fall. Han sa så här att välj ett jobb du gillar, så behöver du aldrig jobba en dag i hela ditt liv.
Mm. Ja, det är väl kontentan av hela det här samtalet.
Ja, ungefär. Men ja,
jag har snabbt googlat
snabb fram googling på när Confucius levde.
Han, det var väldigt länge sedan. Han dog 479 före Kristus.
Okay.
Kan tänka mig att han blev 40-50 års åldern, så ja, kanske lite äldre, så runt 500-talet före Kristus kanske han föddes då.
Ja.
Lite innan.
Yes. Men då går ju tankarna tillbaka till fritid. Alltså det Confucius säger egentligen att man ska fösa ihop dem på något sätt. Om man kan leva på det man tycker är kul, så är det att föredra. Det är inte raketforskning direkt.
Nej.
Men då är frågan, vad föredrar man?
Ja, alltså så får man ju ta i beaktning de olika, alltså jobb ger ju pengar liksom, monetära medel.
Kapital.
Ja. Ja. Ja, men alltså så, och det måste man ju ha för att överleva, så att alltså, det är oerhört individuellt vad man prioriterar där helt enkelt. Väljer man att ha ett jobb som man kanske inte trivs med men tjänar bra, eller tjänar lite sämre på ett jobb man snarare trivs med, vem har då gjort rätt? Det går inte att sitta utifrån och göra den bedömningen.
Njet. Tillbaka till fritid igen då. Det är det vi har just nu när vi sitter och snackar i alla fall. Så fritid är väl också att kunna... Nu ska jag använda ett svårt uttryck. Alltså, få utlopp för sin kreativa ådra på något sätt. Danne, du är en av de mest kreativa människorna jag känner. Alla kategorier.
Oj.
Ja, det var inget understatement. Utan, så är det. Men hur får du utlopp för din kreativa ådra?
Jag vet inte, det känns som att du sätter mig lite på pottkanten, men jag vet inte. Jag är väl bortskämd med att bo i en stad som har väldigt fina parker, och där brukar jag promenera faktiskt för att få lite nya intryck, och det kanske kan leda mig till nya idéer som sen kan bli någonting.
Ja, du hade innan vi började spela in den här podden gjorde det ju en liten grej. Ett, som säga, på spåret inspirerat vem det är ihop klipp.
Ja.
Det är mycket, mycket sådana projekt du har för. Har du haft något annat kul på sista tiden?
Nej, på sista tiden har det inte hänt allt för mycket faktiskt, tyvärr.
Okej, men det kanske kommer när vi har fått upp våran MMJLO-sajt sen.
Det tror jag alldeles säkert.
Lite ja, alltså det är ju manus och regi Danne Alfredsson från start till mål, känns det som. Det är jag klippt och skuren för de mer liksom... liksom
för större utmaningar, större projekt.
Ja, exakt, men själva designen och funktionen där.
Ja.
Känns det som
form och färg.
Ja. Så känns det som vår vän i väst är mycket lämpad för den uppgiften. Men ja, själv personligen får jag noll uttryck för kreativitet för närvarande. Jag håller på att läsa en C-kurs där vi har behandlat tung kurslitteratur på engelska om naturgeografiska processer. Det känns som att det inte är så mycket utrymme för kreativitet inom det gebitet. Ja.
Nej, jag förstår. Det, alltså att just få utlopp för kreativiteten är en utmaning som heter duga, eftersom det finns så lite tid, och när det väl finns tid finns det lite resurser etc. Och det, alltså det är ganska kul att läsa om gamla författare etc. etc. som man tror att de har haft någon liksom, hjälp mig med stor begåvning, att de bara flyttar på av sig självt.
Ja, exakt.
Och så läser man om dem, om deras sätt att skriva och så vidare, och inser att fan, de här hade nog betydligt större problem än vad jag hade. Jag snappade upp en skön anekdot om Kafka rätt nyligen, som har skrivit, Jimmy.
Ja, han har skrivit Processen bland annat. Det är väl kanske hans mest kända bok, som handlar om Mr. K, som blir fast i någon form av illusionistisk byråkrati där allt, där man inte kan lita på någon och så vidare. Det är väl hans mest kända verk.
Yes.
Tjeckoslovakisk jude till och med.
Oj, där ser man. Har du läst Processen?
Ja, tung. Det är inte riktigt min typ av bok.
Okej. Okay. Jag får se om man tuggar i sig den eller om man läser något roligare. Men i alla fall, Kafka, när han skulle skriva något av de här storverken, så jobbade han på ett försäkringsbolag, och han bodde i en lägenhet där han inte fick lugn och ro, där det var en massa spring, och han kände att han hade knappt råd att bo där, han hade aldrig tid att skriva, han kände sig totalt utmattad. Så i ett brev som han skrev till, tror det var hans flickvän, skrev han att kontoret är en plåga, lägenheten är en skräck. Och kan man inte leva ett enkelt, behagligt liv, så får man vingla fram med subtila manövrar. Alltså den menar att man måste göra som Martin Rydell, klämma in foten i dörren och låta ljuset komma in, även om det var en liten springa till en början.
Mm.
Det lät finare än vad jag tänkte, men det var...
Ja, jättefint citat, Björn.
Och, ja, förmodligen helt fel. Jag får kolla upp det och lägga ut det sen.
Ja, exakt. På en webb nära dig. Nej, men så är det. Det är lätt att vi låter liksom så smått pessimistiska och cyniska. Ja. Men fan, det vill man ju. Man vill ju inte låta sådär. Liksom. Vi vill ju... Man vill, alltså det är de här... Man vill ju åt de här guldkornen när man har lyckats pressa upp dörrjäveln. Och liksom det liksom lyser upp hela rummet.
Precis. En sommardag utan åtaganden.
Ja. Jag vet ju att du är när någon sån dröm.
Ja, men det gör väl alla.
Ja, i framtiden kunna ligga och surpla ur en kokosnöt i en hängmatta. Genom bowlingklotshålen ur den där kokosnöten.
Vem vill inte ha lite semester då och då?
Istället för att berätta om hur vår ser ut. För vi går ju onekligen mot en ny vår, både bokstaven och bildet där. Dagarna börjar bli längre. Älskar ni också det här? Jag har den här egenheten att jag brukar gå in på klart.se som tyvärr kanske kan bli en sponsor framöver. Där idag. Men i alla fall där kan man se, eller det kan man säkert på flera värdesidor, men där ser man liksom dag för dag när solen går upp och när solen går ner. Och då kan jag liksom drömskt klicka på den här 10 dagars prognosen och se när solen ska gå ner om 10 dagar och tänka, ja nu är det ljust ända till klockan 6. Gör ni någon liknande övningar eller hur är det med...
Jag kollade lite på det där när jag var liten. Då fanns det alltid vid serierutorna i Bergslagsbladet. Som är så fint produkt placerar in här i podden.
Ja, också en framtida sponsor kanske.
Helt ogenerat.
Men om man läste Helge och Kalle och Hobbes, sen var det liksom solen idag, minuter. Och men det känns inte som att man tillför något nu när jag ser att det är kul att det blir mer sol, men det är ju kul.
Ja.
Håller alla i hela världen med.
Ja, Dan, du känns som en stabil klippa. Om än inte i fysisk form, vilket du kanske jobbar på, men i alla fall rent mentalt, går du in i någon form av vinterdvala eller hur hanterar du mörkret?
Ja, det känner man väl att man blir deppigare när det är mörkt. Så är det, man går väl in mer än en gång i veckan och kikar resor till varmare breddgrader.
Utan att trycka på verkställ eller?
Ja, precis.
Ja. Det är inte ensam om, tänkte jag flika in, men...
Nej, men alltså, och ja, framförallt i slutet av den här månaden så kommer ju, då ställer vi om klockan så får vi få ytterligare en timme sol. Och det är då det känns som att livet börjar på riktigt. Men istället för att vi ska berätta för er om våra åtaganden under våren, alltså vad vi ska göra, så formulerar vi om frågan till...
Men för att återkoppla till det här citatet som ligger till grund för hela podcasten och där vi var inne på att man slår upp dörren och får in en liten ljusspringa. Vi skiter i de här stora betongklossarna med åtaganden som ligger och väntar. Ja. Utan vi sparkar in dörrjäveln och fokar på solstrålarna. Danne,
yes.
Vad hoppas du på i vår? Om jag säger så.
Jag hoppas väl på... Det där som du var lite inne på tidigare om den idylliska bilden av Göteborg. Att man kanske kan gå lite i Håkan Hellströms fotspår och ja, leva lite helt enkelt.
Ja, om vi får en snabb topplista. Topp 3 Håkan-ställen i Göteborg att hänga på.
Oj jävlar.
Den här... är det chans att spotta Håkan eller är det bara att man ska liksom göra någon form av kulturell hommage till karln?
Mer den kulturella biten. Att man drar till platsen när han sjunger dem i sångerna.
Ja. Ja, det ska bli spännande att höra, Danne. Ingen press nu, men...
Nej.
Får den på uppstuds.
Långedrag brukar vara trevligt att åka ut till när våren börjar komma.
Ja. Tror att Håkan stämmer oss om vi slänger in en liten bit från liksom den sången där han sjunger om det?
Det vet du fan, men samtidigt, vad har man att betala?
Men ja, han kan bara ta hus.
Det skulle vara jobbigt att gå i personlig konkurs för att man har spelat upp 10 sekunder Håkan Hellström i en podcast.
Men vad säger ni två om, som är stora supportrar till den mannen, om att en sån som jag tycker att han har blivit en liten sellout när hans konsert ligger på Aftonbladet Play i typ 4 veckor och liksom brottar sig in i varenda vrå av liksom det kulturella eller mediala utbudet så långt det gick där ett tag.
Jag låter Danny ge sitt svar först så ska jag fila på en tirad här borta.
Jag bryr mig inte så mycket egentligen om det faktiskt. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag var där och såg konserten i somras. Och det är det minnet jag vill plocka med mig. Så skiter jag i hur de publicerade det på Aftonbladet.
Okej, men låt mig omformulera frågan. Själva personen i sig och hans egenskap. Är det något du tar ställning i? Eller är det något som du inte har med i din beräkning om just bara namnet?
Jag vet faktiskt inte. Jag har tyvärr ingen bra svar.
Nej. Faktiskt. Fila på det till nästa vecka.
Ja.
Okej, nu har jag laddat upp för en liten tirad här. Ja. Jag tycker det är direkt löjligt ofta när man snackar sellout när det handlar om artister. De behöver tjäna pengar som alla andra. Och i det här fallet, alltså med artister som når ut med sina grejer, så är det ju mer de ju större spridning de får på det, ju lättare är det för folk som vill lyssna att lyssna. Det är inte så att någon blir påtvingad Håkan Hellström musik om man inte åker med i min bil, för då har man inget val. Men nej, det handlar om att nå ut så mycket som möjligt, och det, har man chansen ska man ta den. Och där kan vi spela upp om vi börjar sälja ut den här podden framöver. Men i alla fall, okej. Alltså, den här myten att artister ska bara fokusera på artisteriet och inte tänka på pengarna.
Ja, det var just det.
Ja. Ja, men den leder ju bara till att de svälter ihjäl.
Ja. Men hur vackert är inte det då?
Men nej, det är inte vackert någonstans. Det är bara onödigt.
Ja.
Jag tycker det finns många bra, alltså de artister som folk hyllar i efterhand är ju sådana som har sålt ut. Hela renässansen sålde ut. Michelangelo sålde sig till påven. Han jobbar för påven. Det finns en skön anekdot när John Lennon och Paul McCartney sattes ner och skrev låtar. Vad gjorde de då? Satte de sig i någon liksom, japansk geisha-trädgård för att få inspiration och lät klar rent vatten flöda från en jävla bergsälv för att bli så rena som möjligt och inte se någon billboard.
Mm.
Nej, de satte sig ner och sen sa de okej, Paul, idag skriver vi en swimmingpool. Det vill säga att de skulle skriva en låt som kunde betala deras pool.
Mm.
Enkelt.
Mm. Men vad säger du då om såna här figurer som typ Moder Teresa då? Har hon sålt ut sig eller?
Nej, jag vet inte. Jag har för dålig koll på henne för att svara. Men en liten brasklapp här. Alltså, så länge de säljer sina egna grejer, alltså grejer som de har gjort som är bra, så är det ju lugnt. Håkan har inte skrivit en jävla reklamdänga för McDonald's bara för att tjäna mer pengar, utan han säljer liksom sin musik. Så länge du gör det, säljer ditt eget material, så för fan, bli miljardär på det.
Ja, det kan aldrig bli för mycket. Anser
nej.
Nej, men då, det är bra, då har fått svar på den frågan. Jag har nästan tagit vår ursprungstråden här. Jo, Dan Alfredsson ska ge oss topp tre.
Ja, topp ett. Första platsen var ju alltså...
Nej, jag vill inte säga att det är första platsen. Det är väl utan inbördesordning.
Okej, men första var Långedrag som han tar upp i Tro och tvivel.
Ja.
Där han alltid satt med pensionärerna under båtsäsongen.
Ja.
Det är fint.
Ja, annars en annan fin plats är väl Vasaparken. När träden börjar bli gröna nu.
Finns den kvar alltså?
Ja, då, det finns det. Okay. Och där kan man väl stå och titta på pojkar och flickor som går igenom Kärlekslunden.
Ja, just det. Från, är det Magiskt men tragiskt? Nej,
Atombomb.
Nisse Bäs favoritlåt.
Jajamän.
Nisse Bär Nilsson. Innebandytränare i det försöket.
Ja,
och Postiljon.
Och även Postiljon, ja. Vasaparken, vart ligger den i stan? Är det där ungefär där Handelshögskolan ligger, eller?
Ja, det är väl hyfsat nära. Vad ska man annars säga? Det ligger rätt nära... Eller universitetet har ju en av sina byggnader där.
Ja. Inte pedagogen, nej.
Nej.
Ja, det är på andra sidan vattnet.
Yes.
Men det är rätt intressant. Det är kul att stockholmarna kallar Göteborgs handelshögskola för lanthandel.
Ja.
Det tycker jag är lite småkul. Är det vedertaget även i GBG eller?
Nej, jag vet faktiskt inte. Det är inget som jag har märkt av. Jag rör mig inte så mycket i de kretsarna i alla fall.
Danne, till nästa avsnitt. Apropå namn på saker i Göteborg. Skulle du kunna göra en topp 5-lista på bästa liksom, Göteborgsnamnen för grejer? Läppstiftet är en alla känner till. Men det finns väl 20-tal minst.
Ja, då, det kan jag ordna.
Det vore extremt kul.
Ja, jag har något att diskutera kring det också. Men det väl, han har väl en plats kvar på listan, Danne?
Stämmer.
Ja, nu ska vi se vad vi kan ta. Det här har vi egentligen ingenting med låtarna att göra, utan det är mer den fysiska platsen då.
Ja.
Då skulle jag väl säga Brännö, att det är en trevlig plats att vara på också.
Vad är det för typ av plats, Brännö?
Brännö är en ö med massa sommarstugor, känns det som.
Oh, okay.
Dansbana som...
Har du varit där och svingat dina lurviga?
Nej, inte dansat så mycket, men jag har varit där och bara kollat ut över havet, läst en bok och tagit det lugnt typ.
Från låten Bränna serenad, va?
Ja, precis.
Var på... Han bor väl i Haga i grannen?
Ja, det tror jag att han gör. Förut träffade att han bodde på Haga skolgata, men det ryktas om att han har sålt den lägenheten till sin vän Daniel Gilbert.
Jaha.
Att det är han som bor där nu, men jag vet faktiskt inte.
man förmodar för kompispris.
Det är det nog.
Ja. Jag var på ett eller tog en bättre fika i just det området i somras. Och där, de är ju kända för den här Hagabullen.
Ja.
En enorm kanelbulle, va?
Ja, Husaren var väl först med ett café.
Det var Husaren vi var på, tror jag.
Ja, ja, det är väl deras grej. De gör alla sina bakverk stora. Ja. Och just kanelbullen är väl, ja, det kännetecknet.
Har du tryckt i dig någon sån någon gång? Eller ser du fram emot det under våren?
Det var länge sedan nu som jag har varit där och fikat faktiskt. Så det kanske blir en Hagabulle under våren också.
Ja. Björn, vad ser du framåt under våren?
Jag har inte tänka så mycket. För jag har lite egen reklam, så har jag dragit igång en hemsida. bjornblomgren.com, där ni kan gå in och läsa.
Surfa runt några timmar, som Peter Wahlberg skulle ha sagt.
Ja, men det är väl mer scrolla ner några timmar. Inläggen har en tendens att bli rätt långa. Nej, men jag tycker det är jävligt kul att komma igång. Ja, ibland får man inspiration för såna här projekt. Då är det väl jävligt kul att syssla med det bara. Så att jag hoppas jag får ut i alla fall något inlägg till under våren. Och att det är läsvärt. Det är väl det. Fotbollen drar igång. Ska bli kul. Forsby FF, nykomling i division 6. Går en spännande säsong till mötes. Även det, jag ska väl inte prata så mycket mer om det. Då blir det bara klysch-VM. Men... ja, men det är väl lite såna grejer.
Ja, kul att modeklubben är på uppgående, verkligen.
Definitivt.
Så vi håller tummarna för en framgångsrik säsong på den biten.
Ja, och vi kan väl även vädja till Martin Rydell, att spelande sportchefen, att ett klassförvärv eller två inför seriestart skulle inte sitta i vägen.
Vilken position vet han i främst?
Nej, men det... Det vet jag fan faktiskt. Nej,
ni behöver in en Magnus Erlingmark nu, för att spela överallt.
Ja, precis.
Så Magnus Erlingmark hör det här och fortfarande är vi hyfsat god form. Ring Martin Rydell.
Yes, Jimmy, vad ser du själv fram emot i år?
Ja, du, jag vet inte tusan alltså. Jag har väl inget direkt planerat så. Jag ska försöka åka upp till Luleå och hälsa på min bror innan han avslutar sina studier där. Det är väl en plan... Nej, men annars så... Jag gillar också att gå ut och gå. Uppsala är också en fantastiskt fin stad att gå runt i när det börjar bli lite grönt ute. Så att, det är också något som jag kommer ägna mig. Men sen, ja, jag vet faktiskt inte. Det låter ju sjukt viset. Jag sitter där och inte hoppas på något.
Ta något litet då.
Men... jag värderar ju såna här, små stunder i liksom samkväm med nära och kära otroligt högt, liksom fredag med en bättre middag och ett par glas rött tycker jag är svintrevligt, som sen avsluta med typ ett brädspel eller något sånt där, kanske till och med lite kortspel om man vill vara lite mer äventyrlig.
Ja, okej, du får också en lista upp på uppstötsgymmet. Topp 3 brädspel att spela i vår.
Topp 3 alltså. Ja, det. Ja, du. Nej, men alltså, ja, jag gillar ju konflikter och tyvärr har jag gjort mig smått omöjlig både här och var i olika spelgrupper, så att jag har ju fått det ryktet som den stora ormen, vilket försvårar mina möjligheter att vinna. Men alltså, jag har blivit otroligt glatt och överraskad av Ticket to Ride Europa. Så att det är alltid kul tycker jag. Otroligt spelbart också.
Ja.
Nummer 2, är man ett gäng
och har... ska vi bara några snabba ord om Ticket to Ride Europa. Alltså, det är ju typ ett av de bästa brädspelen någonsin. Det är extremt kul. Och sen, man vet att en runda tar runt en timme. Så att det är ingen risk som man spelar risk. Att det blir en 8 timmars session innan någon kliver in i Nordamerika och bombar sönder ens försvar.
Nej, exakt. För det, alltså, risk är ju en odödlig klassiker. Visst, det är turmoment hit, men alltså den här, jag vet, ni får ursäkta om jag använt ordet dynamik för mycket idag, men den här dynamiken i just risk, att sitta där med fem personer, man liksom vet exakt vad som försiggår innanför järnhalvorna och liksom sitta där och slå ihjäl 12 timmar. Man är inte kaxig mot slutet, men tiden mitt emellan där är oftast väldigt rolig och fylld av spännande moment.
Ja, det är ett spel där det gäller att skapa allianser och bryta allianser.
Jo, så är det ju. Exakt. Precis som i vanliga livet. Och sen... Nej, men Danne...
Konstigt att du har fått det ryktet jag har fått.
Och Danne inspirerade mig till ett spel som jag tyvärr inte...
Är det tvåan på listan?
Ja, risk är tvåan på listan. Danne inspirerade mig till ett spel som jag har köpt men ännu inte spelat, så därför nämner jag inte det. Utan därför så väljer jag att i april månad så kommer Game of Thrones tillbaka med en femte säsong.
Brädspelet eller serien?
Serien.
Okay.
TV-serien.
Ja.
Och det är, ja, det är nog, ja, den är uppe där uppe på nu har vi suttit och listat ganska mycket idag, men i alla fall på en lista på TV-serier så är den absolut där uppe. Så därför så svarar jag Game of Thrones, The Board Game, på tredje plats. Också mycket diplomati och lite slughet helt enkelt. Så att, nej, det är de tre.
Lite mer invecklat än de två övriga.
Lite mer invecklat där. Fast inte så mycket mer skulle jag säga. Lite svårare att lära sig bara.
Ja, jag och Martin Rydell rekommenderar inte, men
nej, fast grejen är att ni inte, nej, men ni har inte sett.
Vi gav det kanske inte chans.
Nej, det gjorde ni inte, plus att ni inte har sett serien, vilket tillför en enorm dimension till det. Det är inget måste, men det skulle tillföra en hel del. Ja, men du har väl aldrig varit, du har aldrig varit en riktigt så här fantasy. Sen, det är inte jag heller, va? Gillar sig drakar och sånt, inte sånt. Men det här, Game of Thrones är en serie om konflikter i grund och botten.
Okay, ja, men det är en intressant lista. Det är ju tre konfliktspel egentligen. Ja, Ticket to Ride är lite mindre.
Ja.
Men just det här med strategi, allians, konflikt. Ticket to Ride, där handlar det mer om att gå in, alltså, se till sitt eget och gå in och blockera andra. Ska kanske inte gå in för djupt på det. Men medan Risk och Game of Thrones... Där handlar det lite mer om allianser och krig.
Ja.
Så att, ja, har ni tid och lust under våren att spela lite brädspel, så har ni fått tre bra tips av Jimmy. Eller två bra tips enligt mig.
Ja, Dan, har du något att tillägga på den listan?
Nej, inte verkligen komma på så här braka.
Det var ju kul när vi satt på min altan här för någon sommar sedan och spelade Cluedo.
Ja, med kommissarie Skrället.
Ja, ett riktigt klassikerspel. Men problemet med Cluedo är att efter ett tag så kan ju folk använda uteslutningsmetoden. Mm. Och alla kommer i princip på samtidigt vem som har begått mordet.
Mm. Så ska Jimmy och Björn i Robins rum och Daniel i Göteborg med laptop avsluta det här mordfallet, eller?
Ja, det tycker vi kan göra.
Låter bra.
Jack Senap med ljusstaken i vestibulen.
Ja, over and out från oss då. Och jag hoppas ni har varit med så länge och blir med framöver.